Jag växte upp i Bullerbyn. Och jag vet inte hur många gånger jag följde med och fiskade kräftor och gick tillsammans med Lisa och Anna och handlade falukorv. Jag tänker att den berättelsen som utspelade sig långt innan jag föddes gav mig rötter, men också en möjlighet att spegla mina känslor i Bullerbybarnens upplevelser och reaktioner.
Fy Fabian, vad roligt det är att skriva för barn. Och hur ger det mig så svårt? Jag måste dra på smilbanden åt mina barnlitterära referenser här, Pippi Långstrump och Emily Lönneberga. Det är uttryck ur Astrids litterära skatt som jag ofta slänger mig med. Och nu, efter min första barnboksrelease, så undrar jag mest när i hunden ska dricka sockerdricka igen? Nej, jag menar förstås skriva för barn igen. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan.
Podden, det lät riktigt stockholmska där.
Ja, ja, men precis.
Hur du, släng fram koppen så får du lite te här. Sen tänkte jag att vi ska göra en väldigt, väldigt snabb incheckning. Så du får med tre ord beskriva nuläget.
Som om det skulle gå snabbt. Tre ord. Glad, lite trött, lite ostrukturerad.
Mm.
Och du?
Hur många ord får jag?
Ja, men du får väl också tre. Någon sorts rättvisa ska det väl vara.
Ja, men det är bra, det gillar hjärnan. Utmattad, trött, galet lycklig, fyra ord. Är det okej?
Ja, vi kan låtsas att det är en hopskrivning där, galet lycklig.
Ja. Mm. Man bestämmer själv, eller hur?
Precis.
Ja, det är också, det är lite så här barnbokskaraktärsaktigt. Bestämma själv, kan själv. Göra lite revolt och sådär. Vad kul att få prata barnlitteratur med dig, tycker jag. Det är ju ganska aktuellt för mig som precis har bara släppt en bok här alldeles nyligen som heter Jag är här. Som du och jag satt och skrev på den när du och jag var ute på den här ön för ett par år sedan.
Just det.
Och det kändes då som att den här kommer snart bli klar att ges ut. Och det gjorde den ju inte. Jag hade lite otur med, eller haft väldigt svårt att hitta rätt illustratör. Och haft otur med den som jag då hade på gång, kommer jag ihåg. Hon var tvungen att hoppa av privata skäl. Och så dröjde det en tid. Men sen hittade jag Lisa Lanning som har illustrerat den här boken tillsammans med mig. Så när jag föreslog att vi skulle prata om barnlitteratur och vad det gör och vad det kan öppna hos barn och men även vuxna läsare. Så där. Lite där tänkte jag att vi skulle hålla oss. Vad tänkte du?
Ja, jag tänker ju liksom att barnlitteraturen fyller en väldigt viktig funktion. Och jag inser att jag liksom inte riktigt har tänkt på det. Och det beror väl förmodligen på liksom att som är det mesta som har med barn så har det ganska låg status. Och att barnlitteraturen har låg status för att barn har låg status. Och att vi som vuxna kanske inte riktigt intresserar oss för liksom vad som verkligen händer med barn när vi läser. Eller att vi... Eller ja, när man är förälder och lärare och sådär så tror jag att man är ju i det då. Men jag har nog inte riktigt samtalat med andra vuxna om det som faktiskt händer. Eller det jag har upplevt i relation till mina egna upplevelser men också i mina barns upplevelser med litteratur.
Men vad, om vi skulle liksom försöka bena ut då, vad är det som händer? Det beror förstås kanske på också vilken ålder man är i och vilken typ av litteratur och sådär. Eller? Vad tänker du? Är det samma?
Vad menar du med händer?
Ja, men just det här att vad händer när man möter en text, när man möter text och bild i det här mötet med den litterära världen. Skiljer det sig mellan barn och vuxna eller är det... ungefär samma saker som händer.
Alltså jag tror att avsikten är ungefär samma sak. Att göra det, att introducera oss i världar som man ju inte kan nå annars. Och att vi kan relatera och spegla oss i karaktärerna. Och sen om det för ett litet barn är titta Max kudde. Eller i en bok jag nyligen har läst som heter Frankenstein, en kärlekshistoria. Och där inser jag liksom, ja men det är max kudde fast för stora barn.
Mm.
Och där jag fick möta, ja men transpersoner, det är ingenting som jag har liksom funderat på så mycket tidigare. Men det har jag fått relatera till den här karaktären och spegla mig liksom i den karaktären.
Mm. Ja men för det är det som är så häftigt med litteratur och för all del även liksom andra konstformer och framförallt kanske teater och film tänker jag på då som ligger liksom kanske närmare litteraturen än och bildkonst gör. Behöver absolut inte vara så men i min hjärna så verkar det så. Just det att få kliva in i andra karaktärer, att få känna med dem, att få leva med dem är ju ett utforskande i att vara människa, tänker jag. Och det var det som jag tyckte blev så spännande nu när jag satt på andra sidan, så att säga, och själv skrev för barn. Att det så handlar ju om, vad ska jag säga, att jag måste ju gilla karaktärerna. Jag måste liksom gilla berättelsen och det material och stoffet som jag jobbar med. Men sen så vill man ju också att läsarna ska ta emot det. Att de ska kunna liksom se det som den här dörren som öppnas till, ja men, vad är möjligt här? Vad kan hända här? Vad händer om jag vänder på bladet? Vad ser jag på den här bilden? Oj, vad betyder den här meningen? Här var ett ord som jag inte förstod. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det var ju jättespännande och det gjorde också att jag började fundera mer kring vad händer i barn och vad är det som fångar ett barn i litteraturen? Har du någon sån här, från när du var ganska liten, något litterärt minne så där på något vis? Eller från vilken ålder har du litterära minnen?
Jag hade en bok som hette Kajsa Kavat när jag var liten. Och det var när jag var ganska, ja, men ganska liten så. Och där vet jag att jag identifierade mig väldigt starkt med Kajsa Kavat. Och sen hade jag en bok som hette En ettas dagbok. Som jag också läste hur många gånger som helst. Och tyckte att den var jättebra. Sen läste jag Kulla Gulla. Och det var också så där omvälvande. Och så hade jag en bok som hette Magdalena från Stjärneholm. Som handlade om, ja, men en flicka som växte upp för länge, länge sedan. Och hon beskrev, eller författaren beskrev i den boken hur de åkte med sån här häst och vagn genom Tiveden och att det var vargar i Tiveden. Och jag kan inte, fortfarande till dags dato, kan jag inte höra Tiveden. Nej. Utan att liksom slängas tillbaka in i den där vagnen som åkte genom Tiveden. Så, och det där var bara de som liksom bubblade upp först.
Mm.
Ja, nej, men under min uppväxt så spelade böcker en väldigt stor roll.
Mm, det gjorde nog för mig också. Jag kan inte minnas så jättemycket från när jag var väldigt liten. Utan då, det jag minns är att framförallt att min pappa läste, det var så här H.C. Andersens sagor och det var Ur barnens skattkammare, såna här berättelser och ramsor och grejer, det minns jag väldigt väl. Men sen framförallt i mellanstadieåldern och kanske tidigare. Ja, tidigare också kanske. Ja, men när man börjar läsa själv och verkligen kunna gå in i lite mer längre berättelser. Och, ja, men jag också är Kulla Gulla, men också så här Lotta-serien och, ja, men, jag kommer inte ihåg vad de hette allihopa. Vi fem och det fanns ju mycket liksom spännande böcker. Hemma så läste mamma, hon läste mycket. Hon hade alltid böcker på gång. Liksom. Pappa tror jag inte läste särskilt mycket. Men jag tänker också att det är också en grej hur pass mycket litteratur som finns tillgänglig i hemmet. Och om föräldrarna är så att säga förebilder genom att läsa och sådär. Sen blev jag, hade jag ju någon slags längtan. Jag ville läsa litteratur för vuxna. Jag kommer ihåg att jag var bara 12 år när jag läste Kvinnorummet. Heter hon Marilyn French, hon som skrev den? Jag är osäker nu faktiskt. Men, och det är verkligen inte en bok som är skriven för en 12-åring. Men den öppnade ju också upp det här med liksom det feministiska perspektivet och jämställdhet. Och liksom, ja, så att det grundlades ganska tidigt i mig. Men jag var inte i miljöer där man pratade om litteratur. Det var, jag kände ingen att liksom prata böcker med sådär. Så jag höll det där väldigt mycket för mig själv tror jag. Men jag hade en längtan efter att vara i den världen. Och sen var det ganska naturligt för mig när jag började plugga som vuxen, att ja, jag återupptäckte litteraturen då och började plugga litteraturvetenskap sen. Men jag hade också en period när jag engagerade mig ganska mycket i det här med att läsa, barns läsande verkade gå neråt. Så det var faktiskt någonting som jag tänkte ägna mig åt. Läsfrämjande. Och nu kan man väl säga indirekt så har jag väl gjort det genom att göra en barnbok då. Men det här att få stänga sin egen värld och kliva in i en annan en liten stund. Jag tänker att det har ju så mycket hälsofrämjande effekter också. Dels så får man ju lite vila. Man får ju vila från sina egna bekymmer och besvär kanske. Men också den här empatiska förmågan som ju faktiskt, tänker jag, tränas upp genom att man läser och lever sig in i andra karaktärer. Jag tänker att det också bidrar till att det blir lättare att leva sig in i andra människor i det så kallade verkliga livet. Tror du?
Jo, men så kan det säkert vara. Absolut. Och sen tänker jag det här med att vi har ju en, ja men idag så har vi en väldigt positiv bild av böcker. Men jag vet att min man, han berättade att när han var liten och läste jättemycket, då var ju hans mamma väldigt orolig för honom för att han läste så mycket. Och idag tror jag inte att någon skulle oroa sig över att ett barn läser för mycket. Tror du det?
Ja, alltså i vissa miljöer kan jag tänka mig att det är bättre att spela fotboll än att läsa böcker kanske, eller något annat. Alltså, jag tänker mer så att det också, att inte bara tiden utan också vilken kontext liksom man befinner sig i.
Jo, men han kom ju från ett akademikerhem där hans pappa är författare. Så att
jag tänker
att det var inte någon sorts djupliggande rädsla för böcker i familjen. Utan jag tror mer det var att det var liksom, nej, men man var rädd för att man skulle liksom träffa folk. Man skulle vara ute och leka och att läsa. Det var liksom, det var en farlig plats.
Jo, ja men det var väl lite det jag faktiskt tänkte med det jag sa. Just att
om det blir för mycket, att det liksom blir en flykt. Eller att man inte lever sitt riktiga liv. Liksom,
ja, men exakt.
Och det tror jag inte att, det kanske är för att barn läser mindre idag. Men jag tror generellt sett att idag är vi ju mera rädda för dataspel än böcker.
Mm, definitivt.
Men det finns ju anledning att vara rädd för böcker, tänker jag. För att precis som du säger så är ju det liksom, det planteras ju liksom mentala frön.
Mm.
Och det finns ju en anledning till att det har bränts böcker och förbjudits böcker. Och i den utbildningen jag går nu så pratade vi om det vid något tillfälle. Att det är en väldig ynnest vi har här i Sverige, att kunna skriva om precis vad vi vill. Och att kunna läsa precis vad vi vill. Att det inte alls någonting som är självklart för alla.
Nej, absolut inte. Och ändå är det inte jättelänge sedan, alltså, jag tänker på när Pippi Långström kom exempelvis, så blev det ju rabalder. Och det är ju verkligen ett exempel på, ja men där barnlitteratur som ansågs som farlig och hotfull liksom, därför att hon var så annorlunda, den här med röda flätorna. Jag kommer ihåg, just om man tänker på andra kulturer och så här, jag kommer ihåg att jag hade en brevvän i mellanstadiet. Ja, hur är du? Var han från Japan eller? Nu är jag faktiskt osäker. Ja, från långt, långt härifrån i alla fall. Och han kände liksom till så här, Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren och läste jättemycket svensk litteratur. Och det kommer jag ihåg att jag reagerade på. Då fick jag upp ögonen för att, jaha, de där tanterna, de är kända över hela världen. Det måste vara något stort liksom. Det måste vara fint. Sådär. För det tror jag att jag hade inte fattat. I och med att jag inte heller befann mig i miljö där man pratade om litteraturen så. Men vi har ju några som verkligen har letat sig ut och blivit enormt stora. Det tycker jag är häftigt. Men som du var inne på i inledningen där också, inledningsvis med att barnlitteratur inte har så hög status. Det gäller ju också barnlitteraturens författare, de som skriver och producerar böckerna. Det är ju inte alls lika fint och uppmärksammat. Det finns ju inget Nobelpris eller, ja, det finns ju priser och så, men de är inte alls lika kända som de här andra litterära priserna och så. Och det är egentligen märkligt tycker jag, för att det pratas ju, alltså ingen, det kan inte undgått någon att det finns liksom en debatt där man är orolig för att barn läser mindre, att skolresultaten går ner, och att där man vet att läsande och högläsning för barn är något av det viktigaste som finns för språkutveckling. Bland annat, för att inte nämna liksom empati och självkänsla och liksom förståelse av hur det är att vara människa. Så varför är det så låg status? Det kan man verkligen fråga sig. Ja, är det så enkelt att barn har låg status?
Jag tror att det är precis så enkelt. Och av samma anledning då att män tenderar ju att läsa böcker skrivna av män. Kvinnor läser böcker som är skrivna av män och kvinnor.
Mm.
Och det är också det att man vill inte läsa om böcker som är skrivna av någon som har vad man upplever som lägre status. Det är inte så att man går omkring och tänker på det. Men det är ändå så liksom det blir.
Mm. Mm.
Och när vi väljer att inte uppmärksamma människor som skriver litteratur för barn på samma sätt som litteratur för vuxna, så tror jag inte heller att det liksom är något att vi försöker vara dumma, utan det är nog mer att det blir så liksom.
Mm.
Så fast barn har ju mycket högre status idag än tidigare, och så jag har väl gott hopp om att barnlitteraturen kommer att få en starkare ställning.
Det tror jag också. Och jag vet, när man började prata om det här med att bokens död och allting förut, det har ju inte blivit så än i alla fall. Men nu håller ju ljudböckerna kanske på att liksom ta över, eller på stark frammarsch i alla fall. Hur som helst så har jag en ganska stark övertygelse att själva barnboken kommer att leva kvar. För det är något speciellt att hålla i en fysisk bok när man läser tillsammans.
Särskilt för den målgruppen du skriver till.
Ja, 3-6 här och ännu yngre, så absolut.
Men bara en så intressant grej. Alltså, vi pratar ju om fotboll och damfotboll. Och vi pratar om litteratur och barnlitteratur.
Ja, det brukar jag också tänka på. Ja. Ja, men det är en typisk ju... sån...
Mm.
Mm. Men nu en annan fråga som jag har. Har du någon sån här tabbe som du gjorde när dina barn var små, kopplat till litteratur och böcker?
En tabbe?
Mm.
Ja, alltså på sätt och vis så mitt äldsta barn, eller jag har ju försökt att få båda barnen att läsa jättemycket, och vi har ju högläst för dem, det var ju fram till ett par år sedan bara, när de var typ 12 och 14, så läste min man fortfarande för dem varje kväll. Och jag har ju försökt att få mina barn att läsa böcker, och det har gått liksom väldigt trögt för den ena. Och så visar det sig att han har ju dyslexi.
Mm.
Ja. Så det får man väl säga var en tabbe, att tänka liksom att jag behöver bara liksom hitta böcker som intresserar dig, och du vet, köpa trösvis med böcker. Och så blir det ändå inget läst.
Liksom. Nej.
Ja.
Men jag tror att det är ganska vanligt. Jag tänker på den tabben som jag gjorde. Det var ju med min dotter. Att jag, på den tiden, det har verkligen svängt nu. Men då tyckte jag att så här pekböcker och liksom småbarnsböcker, det var så himla tråkigt. Jag ville ju läsa riktig litteratur, det hör jag. Alltså jag var så ute i det blå. Jag får skylla på att jag var väldigt, väldigt ung och omogen mamma. Men människa, ska jag säga. Men jag köpte ju liksom så här, ja men... vad heter det? Tusen och en natt och sånt, och läste för henne när hon var kanske 5 år. Och det var inte liksom en 5-års version, ska jag säga, utan mer för en tonåring och så. Så jag tror att jag liksom skrämde när jag läste Astrid Lindgren, för det gjorde jag förstås för henne, men då läste jag liksom de längre texterna. Jag köpte liksom inte anpassade liksom bilderbok eller pekbok till hennes ålder och så. Så att hon... Nej, hon har inte blivit någon storläsare faktiskt. Jag vet inte om det är det, men det är klart att jag tar på mig den skulden. Hon läser, men hon är ingen storläsare. Med min son däremot så var det ju verkligen jättemycket pekböcker och sen bilderböcker och så hela vägen upp liksom. Och han hade ju i den här bokslukaråldern i mellanstadiet, så var ju han... Alltså, han läste, det där var det nästan som man blev lite orolig. Nej, det ska jag inte säga. Men jag kommer ihåg att vi var ute och åkte runt med husbilen och var tvungna att liksom styra om semesterplanen, för vi måste åka till en stad där det fanns en bokhandel, och helst en barnbokhandel liksom, så att han kunde fylla på med mer böcker, för att han åt dem till frukost, lunch och middag liksom.
Fast mina barn, jag har serverat dem med precis allt, och vi har läst och vi har pekat och vi har, ja... och det har inte bitit. Så jag tänker att, och jag läser skitmycket och min man också.
Mm.
Så,
nej, men idag har du mycket, mycket en helt annan konkurrens av så mycket annat. Det som man hittar i skärmar. Så att idag får man jobba lite mer. Och därför tänker jag också att det är extra bra kanske att, och det tror jag man ser också, att det tas ju fram dockor. Jag började andra änden. Jag började ju med Friendly-dockan, för Friendly figurerar ju i den här barnboken Jag är här. Men det, liksom, det tas fram dockor, spel, memos, liksom väldigt mycket kring böckerna och sådär.
Mm.
Men jag tänker att gå på teater, se film, alltså det, man får ju ta de tillfällen som erbjuds. Och sen så som ni gjorde där, man kan läsa högt väldigt länge och för varandra även som vuxna. För att hålla liksom den traditionen vid liv. Det tänker jag så här, borde alla vi, nej, alla borde inte, men alla som vill kan ju axla den manteln lite grann, för så att inte det är en tradition som dör ut, för den är ju väldigt viktig för oss.
Men vill du berätta lite om din bok? Vem är den till? Vem är målgruppen?
Ja, men den är ju då skriven för 3-6. Och jag har haft testläsare mellan 3 och 8 år. Och deras vuxna, både föräldrar och pedagoger i förskolor. Så den har funkat allt ifrån 3-8 vet jag. Och det är ju helt fantastiskt att ha en sån kunna så bred. Men det är en bilderbok, en berättelse där vi får möta Tuva som fyller år. Och hon önskar sig en superhjälte. Hon är jättetaggad och hon ser ett paket och hon är helt säker på att det är klart det är en superhjälte i paketet, tänker hon liksom. Men när hon sen får det här paketet av mamma, då är det bara en vanlig docka. Det är inte en superhjältedocka, så hon blir jättebesviken och hon blir sur och hon kastar den här dockan. Och när mamma har gått ut ur rummet, då börjar den här dockan få liv och börjar prata med henne. Och hon är inte alls särskilt intresserad. Men hon upptäcker efterhand, för dockan, hon tar med sig dockan till förskolan. Och det händer lite olika saker där hon hamnar i konflikt med sin bästa kompis och sådär. Och under tiden så märker hon att den här dockan liksom poppar upp och stöttar henne och sätter ord på hennes känslor. Och verkar liksom gilla att vara med henne fast att hon är sur och fast att hon beter sig ganska illa när hon är arg. För hon knuffar sin bästa kompis och sådär. Så att hon går igenom alla hela känslor berg- och dalbanan och får liksom, det är lite som en personlig coach som är med henne där under den här dagen.
Mm.
Så att Tuva upptäcker till slut att ja, men det här är ju inte bara en superhjälte, utan det är ju en superhjälte. Utan det här är någon som, och vars superkrafter då är känslorna. Det kommer Tuva på. Och den storyn är ju based on a true story. Det var ju ett litet barn i Södertälje i en förskola där som berättade det för sin pedagog Maria Letzén. Och för han hade sagt då att han tyckte att Friendly var en superhjälte med superkraften, känslor. Och när Maria berättade det för mig, då tändes redan då, det här är ju många år sedan, fick jag liksom idén om att göra en barnbok utifrån det. Så att det är liksom storyn i grova drag. Och sen finns det förstås en mamma med som är som många föräldrar är idag. Väldigt mycket i sin mobil. Men det är ingen dålig mamma. Jag har försökt skildra henne med mycket kärlek. Hon gör så gott hon kan och slits mellan liksom sitt liv, arbetet, det som pockar på i mobilen. Och ja, men som många föräldrar gör så slår man nästan knut på sig för att tillgodose och liksom ge ens barn vad de vill ha och sådär. Så att jag tänker att hon är en väldigt fin mamma. Jag tycker om henne. Så jag tänker att det ska bli uppföljare till den här boken sen. Så jag hoppas att så många som möjligt vill köpa den och läsa den. Och höra av sig och berätta vad ni tycker om den.
Men är det privatpersoner som har köpt boken hittills skulle du säga? Eller är det förskolor? Eller är det...
Det är lika mycket. Det är eller flera privatpersoner, så här, eller åtminstone 2 stycken som bara, jag tar 10 stycken som vill ha liksom till barn och barnbarn och förskolor och vänners barn och sådär. Men mycket förskolor också förstås. Och flera i Finland alltså, som har hört av sig och köpt den. Jag har ju varit där och föreläst en del. Men också, ja,
och så. Jag kom på, jag kanske ska skicka ett av, jag köpte ju 5 då.
Mm.
Och jag tänkte jag skulle skicka en till Johanna och Nonni som vi intervjuade apropå Finland.
Just det. Ja, det var jättekul. Mm.
Det kan ju vara någonting som de kan ha eller på Lappviken där.
Ja.
Mm. Det blir toppen.
Ja, nej men så det jag tycker ju att det är tråkigt nu när jag inte, alltså jag kan ju läsa den och jag är ju med Tuva och Friendly i tanken. Men jag längtar ju till att jag kan lägga liksom allt annat åt sidan och bara fokusera nu på att gå in i nästa berättelse. Och där har jag en vad jag tror är en ganska unik idé till en uppföljare. Eller flera uppföljare. Så att det är det jag drömmer om nu. Och så ska vi göra pekböcker också. Med den här fantastiska Lisa Landing som har gjort illustrationerna. De får ju... Alltså det finns ingen som har kommenterat boken utan att kommentera bilderna. De går ju hem jättemycket. Och det händer så mycket i bilderna. Hon har petat in saker som man kan prata om bortom själva storyn. Liksom. Så det är ett jätteroligt samarbete.
Har du läst den här boken Var är min syster?
Nej.
Men den kanske kom efter dina barn var små. Apropå det här med bilder. Och det finns så mycket i bilderna. Så, och jag är verkligen ingen visuell person. Så. Jag är ord och ljud. Liksom. Och det här med att titta på saker. Jag kan ju gå in i hem. Jag skulle inte kunna tala om vilken färg på soffan ni har. Eller vad ni har. Jag vet vad ni har för lampa. För att jag har suttit där och haft den liksom i ögonhöjd. Men liksom vilken färg på köket ni har eller alltså ingenting.
Nej.
Däremot så vet jag liksom hur tvålen luktar eller sådär. Men just i barnböcker sådär så upplever till och med jag att det visuella är, att det är väldigt viktigt.
Mm.
Och att det går att uttrycka så mycket känsla, men jag tänker på Max-böckerna igen liksom, så gifter ju sig illustrationerna så otroligt bra med...
Ja.
Ja, titta blöja.
Ja, alltså ja. Jag älskar Max. Jag älskar Max-böckerna. Åh, så roligt. Jag ska få hit mina barnbarn idag.
Ja.
Jag måste nog plocka fram Max.
Och vad, om när Lima då läste Jag är här, eller fick den läst för sig, vad var det hon sa liksom, eller vad var hennes första reflektion?
Det första hon sa när jag gav henne boken, hon och lilla Ri och lillebror då fick varsitt ex. Och då berättade jag att ja, men det här handlar om Tuva, hon fyller år. Och då blev Lima skitsur. Nej, hon får inte fylla år. Tog hon boken och så gick hon åt sidan och var bara jättesur. Nej, okej, hon får inte fylla år, säger jag. Är det någon annan som får fylla år då, säger jag. Ja, jag får fylla år, så. Då var hon nyss fyllda 3 nämligen. Så att det här var fortfarande lite laddat det här med. Det är liksom, det är hon som fyller år. Nu har hon släppt det. Men sen berättade hennes mamma då, min dotter, att hon, Lima hade tagit boken och hoppat upp och satt sig på deras stora dubbelsäng. Och börjat titta i boken på egen hand. Och då hade hon kommit fram och frågat, vill du att jag läser för dig? Nej, jag ska läsa själv, sa hon. Och sen hade hon suttit jättelänge. Helt försjunken och verkligen bläddrat i, tittat på bilderna och säkert läst och liksom gått igenom den här storyn som hon förmodligen inte har hört hela ännu. Så det är fantastiskt. Hon ska sova över här ikväll, så nu hoppas jag att jag får läsa den för henne när det inte liksom hennes föräldrar och lillebror är där och liksom distraherar, utan jag hoppas. Men det är ju det med en 3-åring. Det ska vara timing. Det är så är det. Hennes bästa kompis Hedda, hennes mamma hade fått läsa den 3 gånger. Och på 4:e gången, då hade hon liksom slocknat. Men hon var så här bara, igen. Och det är den feedback vi har fått. Jättemånga som har hört av sig. Att, och jag tycker det är så lustigt. De allra yngsta fastnar väldigt mycket för boken. Och de äldre, det fascinerar mig. Det gör mig jätteglad faktiskt.
Mm, fantastiskt. Mm. Och jag tänker också att det känns ju otroligt givet som pekbok. Just eftersom med Max så tänker jag det här när Max blir arg och det här, det är ju det. Och det vet vi från arg-låten också. Att att det blir så här, det blir så här, får man vara? Det blir så förbjudet.
Ja, men det är det. Det är en illustration här också med Tuva när hon blir riktigt, riktigt arg. Jag kan ju hålla upp den så du ser.
Ja,
den har vi liksom förstora upp där också verkligen. Och det är ju, ja, men det är underbart. Det gillar ju barnen liksom. Mm. Och sen självklart på nästa sida, då är det lugn och harmoni. Ja. Alltså det är ju de här svängningarna också som är häftigt att skildra.
Ja, och ledsen är också sådär. Barn blir väldigt fångade av alla såna här starka känslor. Och jag kommer ihåg en gång när jag skulle lämna något av barnen på på förskolan. Och så var det en pojke som satt och grät i kapprummet där. Och så var det en personal. Och så var det ett gäng barn som stod som i en halv cirkel runt. När det här barnet grät. Och så tittade jag. Och skulle lämna Kalle då. Och så ser jag hur en av flickorna tittar upp på mig och säger: han längtar efter sin mamma.
Ja.
Ja, sa alla de andra då. För att det var liksom, då kunde verkligen relatera till.
Alla känner igen sig. Ja, och alla är medsörjande på något vis.
Ja, precis. Liksom. Ja. Och det var så tydligt att det var liksom, det här kunde de relatera till. De vet också hur det känns att längta efter sin mamma. Ja, det var så fint.
Ja, men det är det, de där situationerna, det är det jag har försökt fånga, såna här vardagssituationer i den här boken. Och det är det som många av de här pedagogerna då framförallt har återkopplat till, att ja, men barnen känner igen sig. Och som min egen dotter sa, att hon tyckte det var häftigt att läsa och få se vad Tuva är med om i förskolan. För det gav henne insikten att, ja men jösses, så där är det ju för Lima när hon är i förskolan. Det händer massor med saker och det är konflikter och det är starka känslor som jag inte är där och delar. Mm. Så hon hade liksom fått den personliga liksom insikten att genom boken, att hon fick inblick i sitt eget barns vardagsliv liksom.
En annan, apropå det med födelsedag, så var det ganska många år sedan nu uppenbarligen, eftersom mina barn är 14 och 16, så körde vi ett tag att ja, men den som inte fyller år fick också en present. Men ett av barnen då, den yngre, han blev så upprörd. Alltså tanken på att hans bror skulle få presenter var så hemsk att han hellre ville liksom inte ha någon present själv. Och så struntade vi kan väl strunta i Olles födelsedag. Alltså tanken på, det var liksom, han stod inte ut. Och jag skrev någonting om det här på Facebook och de flesta av oss förstår ju liksom att det inte är lätt att vara barn. Och att det där är en helt normal reaktion för ett barn. Att inte kunna liksom härbärgera den där känslan av avundsjuka som väcks. Men det var någon eller några som sa något. Men barn behöver lära sig. Jag har minsann aldrig gjort. Jag har aldrig gett den andra presenten på födelsedagen. Och jag tänker liksom att den här boken som du har skrivit rättfärdiga ju liksom barnet i alla sina känslor och i alla fula känslor som man har. Och när man är 3 år, herregud, man har en hjärna som är som en hund, höll jag på att säga. Det är den ju inte. Men man har ju liksom inte alls den här förmågan att använda sin kognition för att reglera sina egna känslor.
Nej.
Och det här att tycka att ett barn borde kunna det, det är ju inte särskilt slugt bara. Alltså hur man än vänder och vrider på det. Så är det min enda
inte
slutsats.
Inte så känslosmart kanske man skulle kunna säga.
Alltså jag skulle nog säga. Alltså det är lite outbildat. Med vad vi vet idag om hur hjärnan funkar. Mm. Absolut. Och inte känslosmart heller.
Nej men och det är det som, där är ju litteraturen så bra. Därför att man kan kanalisera och få uppleva de här känslorna. Har man själv inte varit med om det som karaktärerna i berättelsen har varit med om, så kan man ändå relatera till det på ett eller annat sätt. Och då blir det någon slags förberedelse. Men många barnböcker tar ju upp just sånt som är vardag. Sånt som man kan känna igen sig i. Och då blir det inte lika farligt. För man får förstå att, jaha, det här hände Tuva. Hon puttade sin bästa kompis och kompisen ramla. Alltså det var inte bra gjort av henne. Alltså barn är också ganska moraliska. Och mycket beroende på att de omges av moraliska vuxna, tänker jag.
Ja, som ställer fantastiskt mycket högre krav på hur barnen ska uppföra sig än hur man själv ska uppföra sig. Det brukar ju Maria Klein alltid prata om. Det här med att vi vuxna håller barnen till en mycket högre standard än vad vi håller oss själva till.
Oh ja. Ja, vi har ju enorma krav på barn. Mm. Så att det har jag har ju tänkt kring det här också. När jag skrev så skrev jag faktiskt, ärligt talat, inte bara för barnen. Jag tänkte också på hur det skulle vara att vara vuxen medläsare i den här texten och berättelsen. Liksom. Jag kunde inte låta bli, eftersom jag själv är vuxen och liksom, har läst mycket och sådär. Så ja. Nej, men det blir spännande att se vad liksom också den vuxna responsen. Hittills har jag bara hört det positiva. För ofta är det så att man hör väl kanske av sig och hyllar någon. Man kanske inte hör av sig och säger att ja, men det var en ganska medioker bok du har skrivit. Men, ja. Självklart så är ju du med på ett hörn här, Anna. Det finns ju en strof här ur Lugnlåten. Jag hade ju velat ha strofer ur alla känslolåtar med. Men av tidsskäl. Platsbrist, det gick inte in på sidorna helt enkelt. Vilket först var smärtsamt för mig. För det var hade jag verkligen velat. Men så kom jag på att, nej, men man får väl se fram emot att det kan bli kanske en musikal av det här så småningom istället.
För
att,
det blir jättekul.
Ja.
Vad är det som är med från Lugnlåten då?
Det är "På fjäderlätta vingar kan du flyga här med mig. Allt finns inom oss i våran fantasi. Som trädet sträcker sig mot skyn. Oändligt trygg och stark. Jag känner mig så lugn och bra och fri. Solen finns inom mig, strålar och glittrar med varje andetag. Allt är som det ska vara. Dinglar med benen, älskar att vara jag."
Vad fint.
Ja, och så sitter Tuva och Friendly där på en låda. Det är ju så här att Friendly får ju bara liv när ingen annan ser. När någon vuxen eller andra barnen i närheten, då är ju Friendly bara en vanlig docka.
Mm.
Det är ju också ett gammalt barnbokstema som många använt sig av. Så det snodde jag. Mm.
Ska vi börja runda av?
Absolut, det ska vi göra.
Hur gör man om man vill beställa den här boken då?
Då går man in på friendly.se. Och så klickar man på shop. Och där kan man beställa den. Där är den allra billigast. Sen finns den på Bokus. Och Akademibokhandelns nätbutiker än så länge. Och på några nätbutiker i Finland också vet jag. För det har jag fått flera beställningar ifrån. Men allra roligast är om man handlar den av mig. Och då kan man också beställa om man vill ha den signerad. Förstås. Och så finns det också ett alldeles nytt... det som jag hade förut, som jag kallar för kopieringsunderlag, som nu heter Rita och prata känslor med Friendly, som man gärna får beställa till. Med bilder av karaktären Friendly, alla olika känslor och exempel på hur man kan jobba med det här materialet genom att rita och måla i om känslorna har någon speciell färg eller form eller så.
Vad kul!
Mm.
Men då syr vi ihop säcken för idag då?
Ja, vilken känsla avslutar du med? Tre ord.
Gud, vad jobbig du.
Ja, jag vet.
Nej, det går inte. Du får avsluta med tre ord.
Pirrig. Påtänd, tänkte jag säga. Jag gillar alliteration, men det blir inget bra. Jag är inte påtänd. Pirrig och ännu mer pirrig. Jag blev jättepirrig av det här samtalet. Jag vet inte varför. Jag är liksom lite
vi misslyckades med sista frågan båda två.
Ja, så blev det.
Ut i världen.
Det kan vi leva med.
Ja.
Mm.
Tack för idag.
Tjing tjing.
Hej då.